Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Ja, hej och välkomna då till del 2 i en serie kring den forskning som Agneta Nyholm har gjort och det som hon väljer att kalla för ett försvunnet kulturarv. Och i den här delen så kommer vi gå in på ganska stora saker som du faktiskt har funnit under de här åren som du har forskat. Men innan det så vill jag bara hälsa dig varmt, varmt välkommen Agneta.
Tack.
Ja, alltså det vi pratade om är att i del 2 så ska vi ju gå rätt in i det historiska kvinnosåret.
Ja, vi kan ju börja med att säga en review på ettan. Ja. Det första delen att det handlar om alltså forskning om hur det har funnits en försvunnet moderskult som är väldigt starkt knuten till kvinnan och till ledarskapet, och att vi har haft vi har förmodligen haft stammödrar, och vi har haft förmodligen också kvinnliga hersirer, alltså som har lett både tinget och edsslutningarna, och att det här är kopplat till en funktion som kallas för vala, som man har skrivit om till völva och inte hittat henne. Men valan finns i landskapet, och det är dels den här forskningen och ettan som vi pratade om nu, vad den har den lett fram till. Och vill man läsa hela det dokumentet så finns det ju på Sofiainstitutets hemsida och ladda ner det alltihopa. Men nu ska vi prata om det som är såret i det här.
Ja, så att ja, alltså det är ju hur saker försvinner i historien.
Ja. Det är ju så att det man inte är stolt över, och det man inte vill minnas, det kan man ju bara skriva om. Du kan ändra stavning på det, du kan berätta om det på ett annat sätt. Så att, och det var det här som tog mig när jag började med det här, när jag började forska på häxprocesserna och se hur kyrkan tog sig ur den här, alltså hur de tog sig ur att de faktiskt hade varit ansvarig för det där, att de hade lett fram till det här. Och det var ju bara en sån enkel sak att de kunde långt in på 1900-talet säga liksom att det här var, de kallade det här för trollkärringseländet den här tiden. Trollkärringseländet, ja, det är massor med avrättade och torterade kvinnor, och det liksom kallar ni för trollkärringselände. Men att man skriver om det, nej, men det var egentligen bara gamla elaka fula kärringar det handlade om. Så det var egentligen inte så stort problem att man hade gjort de här avrättningarna. Och man vet ju faktiskt inte om de hade gjort någon kuckelmuckel eller varit i Blåkulla eller haft med djävulen att göra. Så att det, allting handlar om hur du beskriver saker och ting. Och det är det jag är väldigt skeptisk till också, när jag har sett dokumentärer, läst böcker. Jag menar, man som säger häxornas försvarare. Ja, men det var då, vi har inte haft några häxor. Det är liksom, de har inte försvarat några häxor. De har aldrig funnits. Så det är liksom, det är bara, jag spelar musik här utanför. Ja, så där är, det är en del av det här med att man kan berätta saker på olika sätt, eller så kan man låta bli och prata om det överhuvudtaget. Och det är den stora grejen med saker som har hänt kvinnor i historien, att nu vänder vi blad i historien och så lever jag och säger den, ja, borta. Och det är väl det jag inte gör, och göra blir också att jag blir hemskt svår för systemet, eftersom jag inte släpper saker, utan jag vill liksom gå till botten med och säga, vad är det här för någonting? Mm. Och då har jag lett in mig på spår som har varit extremt svåra.
Mm. Du pratade ju om det här att det är svårt att lyfta historien. Som inte är så, den är inte så prydlig.
Mm. Nej, det är den definitivt inte. Den är grotesk. Alltså medeltiden var grotesk. Det är liksom en virvar av fantasier och hungersnöd och folktro i en salig röra. Alltså, kvinnor har ju verkligen varit fruktansvärt illa under den här tiden. Så att det är svårt att forska på det. väldigt svårt att se vad man har gjort och vad man har fantiserat ihop. Det är liksom, de hade tänkt för att sitta bara sist där, ett klädesplagg som var som en överklänning. Först var det så här underklänning med långa armar, men så var det så här överklänning med nu ska vi se. Ja, jag ska inte göra något så här, men med en ganska djupt hålrum här. Det kallas för ett djävulsfönster. Så det var liksom så att man kunde liksom se in rakt in i helvetet när liksom, och kvinnans sköta har ju blivit kallad liksom för porten till helvetet. Så det är liksom, ja, det är inte vackert det man hittar. Det är så långt ifrån prydligt och snyggt och politiskt korrekt. Så det är svårt att prata om.
Jag tänker att det måste ju säga, det säger ju någonting också om rädslan för kvinnan och för kvinnans sexualitet och det kvinnor står för. Och kraften hos kvinnan.
Ja, och det där är ju, det är väl liksom heaven and hell det där med kvinnors sexualitet för män. Att det är ju fantastiskt med kvinnors sexualitet och speciellt om man som man är delaktig att få till det så att kvinnor jublar hejdlöst, så då är man ju kung. Men om man inte får till det så är det kanske också en tragedi som är jättestor och en smärta som är fruktansvärd och som också då kan ställa till med fruktansvärda saker. Jag tänker nu som på de här incel-grabbarna som är liksom, som inte får till det med kvinnor och blir livsfarliga. Det är liksom, det är inte. Det är också därför jag lägger ner mycket möda på att skriva och ta fram material till män och pojkar som vill förstå det här med kvinnor och kvinnorrelationen till kvinnor och deras kroppar och sexualitet och att komma närmare livet och sig själva.
Ja, för det är bra. Du nämnde, vi nämnde ju i det förra avsnittet den här läkningen. Mm. Ja, att vi måste ju komma fram till en läkning. För kvinnor och män.
Ja, och för att den där läkningen ska uppstå så måste du förstå att någonting är fel. Du kan ju inte läka något som du inte begriper. Och det är därför vi måste kunna vår historia. Vi måste förstå vad det är som har hänt. Vad det är som har gått fel. Och jag menar, vi lär oss jättemycket om historia i skolan, men vi lär oss inte av den. Vi sitter inte ner och funderar över, ja, men hur kunde det bli så här under andra världskriget? Och hur ser vi till så att det här inte sker igen? Och att vi liksom sätter historien i relation till nutid. Det är där det är verkligen den här tunga nycklarna till att få ordning på mänskligheten. Att vi kan vår historia. Förstår du? Om du som ung kille vill säga att jag tror att snittet när killar börjar köpa porr på nätet 12 år och det går ju ändå ner i 8-årsåldern. Men om de börjar titta på det där och får den bilden av att det är så där en kvinnokropp ska se ut och så där en kvinnokropp ska agera och det är så här jag ska agera och det är det här jag ska leverera och jag menar, då kan du inte förstå att det är fel, att det kanske inte alls är realistiskt det du ser på eller att det är så kvinnor vill ha det. Men har du liksom ingen aning om det, då vet du inte hur du ska göra. Och det är där jag känner ett stort ansvar att faktiskt berätta för män och pojkar om hur kvinnokroppar fungerar. Jag har ju 30 års erfarenhet av att jobba med kvinnor, så jag vet väldigt mycket om hur kvinnor och kvinnokroppen fungerar.
Ja, för jag menar att en läkning måste till. Bara sån här lite bizarr fakta. Det är ju att första gång sexet för kvinnor, eller unga tjejer är det ju faktiskt. Det har ju ökat jättemycket analsex helt enkelt. De blir övertalade att ha det som första gångs sex. Och det har ju att göra med att det konsumeras väldigt mycket pornografi.
Ja, och jag har inga synpunkter på att det ska vara rätt eller fel, men alltså det är ju verkligen någonting som du ska vilja då, och att det ska vara behagligt sen, och det är ju...
Nej, men jag lägger heller inga moraliska värderingar i det, men bara liksom noterat dock att det är ju inte alltid liksom,
nej,
kanske, utifrån en önskan, utan det är vad man tror önskas.
Ja. Och sen blir det är ju som allting annat, det accelererar ju Alltså det, allting som vi gör, vår hjärna måste ha mer och mer och mer och mer och mer. Och då blir det ju ofta så att de som jobbar med såna här saker ökar ribban på vad det ska innehålla. Mm. Och det här är ju den tragedi som är så stor som själva änglarna gråter. Mm. Men det går att laga. Det går att laga. Ja. Allt går att laga om man vet om det.
Mm. Precis. Och en av de tre sakerna som också du tog upp vi pratade kring i avsnitt ett är ju natur. Alltså att tillbaka till naturen, alltså sexualiteten och döden. Mm. Och innan vi började inspelningen så hade du nämnt en sak som fick mig att berätta en sak för dig. Och det var ju att när jag blev mamma så var det som att det flyttade in liksom en smärta väldigt centrerad kring mitt livmoderområde. Så fort det var någonting med min dotter så kändes det fysiskt i min kropp som jag aldrig hade känt. Och då plockade du fram en text som jag jättegärna vill att du läser.
Ja, och jag tycker att det här är spännande för att det finns ju ett problem idag och det är ju att vi försöker könsneutralisera det här med kropparna. Att det inte är någon skillnad mellan en kvinnokropp och en manskropp, och det är det. Och det är viktigt att, och sen må man identifiera sig om sådana saker, det har inte med saken att göra, men att det är skillnad. Och alltså det finns biologiska funktioner i kvinnan. Det finns, jag menar, vi har till exempel bara en enda muskel i kroppen som är starkare än män. Och det är ländryggen, och det är för att kunna bära en graviditet. Och det är också att vi har en hormoncykel som rör sig cykliskt på ett helt annat sätt. Som vi oftast totalt negligerar idag. Och nu börjar man ju mer och mer titta på sporttjejerna. Liksom. Ja, men, när menstruerar du? Hur mår du i de sammanhangen? Och så, alltså, det är ju jättebra. Men kom inte att säga att mannen och kvinnans kropp är identiskt lika biologiskt, för det är de inte. Men det som det du är inne på nu, det kommer ju an till det här med vad som händer när en kvinna blir gravid. Och det som händer då, det är ju att barnets celler flyttar in i moderns kropp. Och sen cirkulerar det här. Cirkulerar. Och det här kallas, jag måste läsa här nu, fetal maternal microchersmism. Ja, jag kan inte ens uttala det. Och sen under hela graviditeten så cirkulerar modern och barnets kropp mellan dem. Och efter att barnet då har lämnat moderns kropp så lämnar barnets celler lämnar permanenta avtryck i henne. Det lever i hennes hjärna, i hennes ben, i hennes vävnad, i hennes hud, och det kan leva upp i flera decennier. Så att varje barn lämnar ett avtryck i kvinnans kropp. Och det här är ju då, och det spelar ingen roll om det är en ofullbordad graviditet, att det är en abort eller att det är eller att det är ett missfall, så stannar det här barnets celler kvar i kvinnans system. Och kvinnokroppen är gjord så att den till varje pris som helst ska skydda barnet. Och det här är, alltså jag tycker det här är jättespännande då, att barnets celler kan leva i hennes kropp i upp till 18 år och att hon kan känna det här. Och det här är ju ingenting som vi pratar om, men det här är liksom kliniskt bevisat att det är så här. Och det får ju mig att tänka på att kvinnor har så, alltså vi har ju liksom barnens fokus i så starkt fokus. Och då vill inte jag att män som lyssnar på det här eller kvinnor ska tolka det här som att män inte ska vara pappaledig, män ska inte vara hemma och såna saker. Det har inte med det att göra, men vi ska ha respekt för kvinnokroppen i det här sammanhanget, att de faktiskt känner vad som händer med barnet. Jag vet ju själv, som jag har två döttrar, alltså att jädra vad de lever i mig i mitt system. Och hur påverkad jag är rent biologiskt. Och vad som händer när någonting var regionalt i kroppen på mig. Min livmoder, den reagerar ju stenhårt. Så för fort någonting är trubbel så drar den ihop sig. Så att
det är så många saker som jag kommer att tänka på. Jag tänker, så här, historier om kvinnor som de säger att deras barn är dött. Och de säger, jag vet att mitt barn lever. Mm. Jag känner det i min kropp. Mm. Jag känner i kroppen att mitt barn inte har gått bort.
Och det är ju också det här liksom att kvinnor kan ju utstå smärta till, Alltså, jag tror vi kan uppleva, jag vet inte, man kan mäta där det bar. Jag kommer inte ihåg hur många bar det är, men alltså, när en kvinna föder barn så kan hon ju utstå hur mycket smärta som helst. Alltså, hon är ju helt oövervinnerlig när ett barn ska födas. Då är ju hela hennes kropp går ju in i ett kraftpaket som är utan dess like. Och det sägs, jag har inte hittat någon evidens på det, men att kvinnor ska kunna lyfta bilar när de har haft barn under, liksom, för att det är någonting som slår till i systemet. Så att ska inte negligera det här med moderskraften.
Men vilket får mig, det här är mina funderingar. Jag tänker, för att nu känns det ju som att vi är i en tid, vi står inför att vi håller på att sudda ut kön och könsgränser och alltså, det är ju någonting kring kvinna och födande, och det pratas ju om kuvöser och barn som ska kunna tas fram på liksom, ja, inte via en biologisk mamma i alla fall. Och alla de här funderingarna får mig att fundera på att handlar det om att göra oss mer styrda? För att om jag inte har en connection, alltså så här, om vi säger att det skulle kunna gå att framställa ett barn via någon så här, livmoderkuvös, då finns det ju ingen moder som är kopplad till det barnet som kan ge sitt liv för det.
Ja, alltså jag tänker så här, det där är ju teoretiskt möjligt, men jag har ju väldigt svårt att tro att folk skulle acceptera det där. Alltså då har vi verkligen nått en gräns som skulle ha varit, det är ungefär som det här med specialdesigna barn genetiskt, liksom att man ska gå in i någon form av, ja men jag ska ha en blond kille som är 2 meter och han ska spela rugby och så ska han jättesmart i schack. Liksom. Alltså det, jag tror inte att vi är funtade så att vi kommer att, det kommer alltid att finnas de som tycker att sådana saker är häftigt och spännande, men den stora massan kommer, tror jag, inte att acceptera något liknande, att vi skaffar barn utan att de får växa upp i en kropp. Det är så här, det är, men alltså, man vet ju aldrig. Jag menar, vi har gjort konstiga saker förut, men jag tror vi är tillräckligt många som tycker att det här är, nej, det där ska vi inte hålla på med. Men det som är läskigt är ju att den här, du pratar om könsneutraliseringen, och den är ju i grunden, tror jag, gjord i, alltså, i ett gott syfte för att inkludera alla. Och det här, jag tänker så här, att man måste kunna inkludera alla människor utan att göra våld på i det här fallet då, kvinna och moder. Att man ska då, som man har tittat på det med 1177 och vårdguiden, att man ska kallas för livmoderbärare istället för kvinna. Jag tror inte att någon vinner på det där, inte transrörelsen eller så. Men det som däremot skulle behöva ske, det är ju att vi verkligen lägger in en hög växel på att få människor att söka sitt unika uttryck och bli väldigt stolt över det där. Alltså bli stolt över att jag är trans, eller jag är stolt över att jag är binär, eller jag är stolt över att jag är kvinna, jag är stolt över att jag är homosexuell, eller jag är stolt över det här, liksom att vi fattar att mångfalden är ju det som är våran magi. Men att göra oss till en jämnslät massa, liksom, det är ju livsfarligt, för liksidighet. Om man liksom forskar på historia så ser man ju att det är ett av de farligaste sakerna vi har ägnat oss åt. Och liksidigheten ser man ju till exempel under andra världskriget i Tyskland. Hur man klär alla människor likadant. Hur de får klippta på likadant sätt. Du tittar nu i Nordkorea, Sydkorea, de här, hur de ser ut. Alltså, de är klädda på samma sätt. Alla har samma frisyrer. Alla har liksom, det är en, den här liksidigheten är, den är inte bra. Den är farlig. Mm. Så att om vi liksom skulle kunna få ett blomstrande samhälle där alla liksom bara är helt liksom nöjda till freds med och tycker att det är spännande att utforska sin sexualitet, om man inte är liksom en vanlig hetero, utan liksom känner att det här är ju jättespännande och kul liksom att kunna få utforska vem jag är i det här sammanhanget. Men när samhället lägger sig i det där och försöker att styra upp det, då kan det bli fel. Men det är gjort i ett gott syfte, så att, och det finns ju bra saker med att vi inte förutsätter att alla som ser ut som pojkar är pojkar. Så jag menar, allt är ju relativt.
Ja. Du nämnde innan vi skogsrået.
Ja, alltså när man forskar på historia och inte gör det genom litteratur, utan du gör det genom arkiv och originalurkunder, du sitter och tittar på gamla domstolsprotokoll, och då får du en väldigt rå version av sanningen. Och då blir det, vad jag tog upp där, det var det här att jag är inte jätteglad åt de här glorifieringen av folktro, som innebär liksom att vi gör liksom fantasifulla beskrivningar av häxor och skogsrån och tomtar och troll och sådana där saker, för att det är så ohyggligt mycket smärta bakom det där. Och skogsrået är ju en av de som, jag forskar ju på ord, och ordet rå är ett av dem. Och på forntiden så sa man rå, så havsrå, skogsrå. Och det är en feminin beteckning på hon som råder över någonting. Gruvrå, hon som råder över gruvan. Skogsrået råder över skogen. Havsrået råder över havet. Men sen så helt plötsligt och så blir det någon form av någon fnurr i huvudet då på de ledande på den tiden då, som får för sig att ja, men det här är ondskan själv liksom. Och då blir ju skogsrået jättevacker på framsidan, och så blir hon ett helvete på baksidan med att det där hon liksom, hon är farlig. Och jag tänker tillbaka liksom på den tiden när man dyrkade rået, alltså dyrkade hon som rådde över skogen, hon som rådde över källan, hon som rådde över noret eller skogen eller havet. Alltså då var det ju liksom en vördnadsfull inställning till att man offrade till hon som till havsrået, och för att hon skulle ge bra skörd, alltså fiske tillbaka. Och skogen, alltså, om du hade kontakt med hon som rådde över skogen, då kunde hon ju leda dig rätt i jakten och sådana saker. Men sen blir det liksom bara fel av det här, och det blir bara sexuella härvor och fantasier, och vi har domstolsprotokoll från 1600-talet där män blir avrättade för att de har haft sex med skogsrået. Och sen kan jag säga, liksom, men det är ju för första inte ens möjligt. Alltså det enda som kanske skulle vara möjligt är att de har varit i skogen och tillfredsställt sig själv, och det lär väl inte vara någon jätte, det lär väl män göra än idag, eller på att säga. Så det är ju inget konstigt, men på den här tiden så var det ju livsfarligt, och det har ju ställt till enorma skador och skräck i barn, i generationer och framför allt i kvinnor, eftersom det är så hårt kopplat mot kvinnor. Och det är då vi kommer in på det här med häxor, att vi än idag inte förstår att det där ordet inte ska användas. Det gör en skenbild av av kvinnor. Och när man pratar om att de här häxorna med deras magiska kunskaper om örter och sådana saker, man inte förstår att vi hade ingenting annat än örter. Vi hade inte Alvedon, vi hade inte Citodon eller Mogadon eller Ljuvensnatt. Vi hade ingen medicin, det var bara örter som fanns. Och den enda skillnaden det var då att kvinnor fick inte hålla på med det. Det var bara män som fick utöva läkekonst. Och det gjorde ju kvinnor ändå, för vad ska man göra då? Det är ju örter som gäller.
Men idag kan man väl säga att det finns ju en ganska levande inom den feministiska rörelsen, så finns det ju liksom falanger med kvinnor som kallar sig, det är ganska mycket kring häx, olika häx.
Ja, och jag tycker det kan de gärna få göra. Alltså, de får kalla sig vad de vill, bara de inte blandar in de här kvinnorna som levde på 1600-talet under begreppet häxor, för de var inte häxor. De hade vänt sig i graven 17 varv om de visste att vi kallar dem för häxor. Och att kvinnor idag försöker upprätta ordet häxor när vi inte ens använde ordet. Det fanns ju inte ens på 1600-talet när det vi refererar till. Jag menar, jag får ju höra än idag, Agneta, är det du som har skrivit om häxorna? Är du, Agneta, hur avrättar man häxorna? Vad hade häxorna gjort för fel? Mamma? Oh, Jesus. Alltså, idag ska jag försöka varenda gång och bara ta djupt andetag och bara, jag har aldrig haft häxor. Och bara, det är liksom, det känns som folkbildning på skulle behövas i det här området.
Men du, det är en sak som vi ska ta upp här. En ganska stor sak. Och jag tänker att det är kanske tid nu.
Ja, det är kanske tid nu. Så många gånger jag har försökt att prata om det här. Och jag har inte gjort det på 2 år för att jag tänker att det här klarar jag inte av att prata om för att det här är för svårt. När jag ska berätta det här nu, om det nu går, så kan det bli säkert osammanhängande, för att jag får fan med minnesluckor när jag håller på och försöker berätta den här historien, för det här är så overkligt, det är så surrealistiskt så att det finns inte. Men jag ska försöka. I maj för 2 år sedan, 2021, så ja, jag kan säga en sak innan. Jag var i jättedåligt skick, och det var för att jag hade blivit anklagad för att ha hållit på med det här med häxprocesserna, att de trodde att jag ställde till så jävla mycket snack om det här för i egen ekonomisk syfte, och det var någon politiker som försökte få tidningen att skriva om att jag drev det här i någon egen ekonomiskt syfte. Jag tänkte det var verkligen, jag låg i sängen i 2 veckor för jag tog mig inte upp. Alltså det var det värsta jag var med om. Alltså det, hur man ens kan tro att man skulle kunna tjäna pengar på det, att man skulle vilja tjäna pengar på avrättade kvinnor, det är magstarkt. Men i alla fall, under de här 2 veckorna så läser jag en bok. Och den här boken går nästan inte att hålla upp. Alltså den väger säkert 10 kilo. Den är liksom den här versionen. Alltså den, och den handlar om Ådalen. Och i boken, den handlar om Ådalens historia. Och den är alltså, den är så tjock. Så finns det typ 2 meningar om häxprocesserna. Och det här är för mig ett mysterium. Hur man kan tillverka en bok i den dimensionen. Med en sån specifik konstig historia som häxprocesserna, som skördade så många liv och var påverkade i så många århundraden. Hur det där, man kan liksom göra det. Och det är alltid så kommer fram samma sak i det här. Och det är att ja, men det finns på andra ställen, man kan läsa på andra ställen. Okay. Men i det här så fanns det ett litet fragment av ett brev. Och det här brevet, alltså jag tittade på det där lilla, lilla fragmentet i det där lilla, lilla hörnet av boken och tänkte så här, vad i hela friden står det? Finns det en massgrav i Torsåker? Har man hittat en massgrav? Alltså det var bara så här, ja, okej. Jag måste ju kolla vad det där är för någonting. Och jag frågade arkeologerna på länsstyrelsen, nej, det finns inga massgravar i Torsåker, och så... När jag väl lyckas ta fram information om den där massgraven så var det lite annat ljud i skällan. Men det som framkommer i alla fall, det är att 1913 så är det en studierektor på Hola folkhögskola i Torsåker där de här stora massavrättningarna har pågått. Som gör en utgrävning av en järnåldersgrav. Det är en lobrygga som har rasat i Björned, och han ska göra en besiktning av den där graven. Men han blir ju väldigt förvånad när han öppnar den och inser att det här är inte en järnåldersgrav. Det är en massgrav. Det är så 25-30 personer som ligger slängda i en hög upp och ner huller om buller. Och tycker att benen ser väldigt fräscha ut, så han daterar dem till tidigt 1700-tal. Och sen så gör han han tar hem dem till Hola folkhögskola. Jag tänker så här, att han var ju nygift med en kvinna som heter Helma. Jag hade ju slagit ihjäl honom. brandkar som kom hem med 25-30 döda kroppar som var haft dem i källaren. Men de där benen ligger kvar där. Det är 25 hela skallar och 30-tal kroppar. De ligger på Hola folkhögskola i 3 år. 1916 gräver Per Hugo ner de här kropparna. Och den som talar om det 1935, jag tror 1935, det är vaktmästaren som skriver under pseudonym var Per Hugo gräver ner kropparna. Och han gräver ner dem i kyrkobostället Skogsjord. Och att jag funderar på det, jag fattar inte vad det var för massgrav. För det Per Hugo, det finns ett brev där han har skrivit den som verkar vara Oskar Almgren som var väldigt stor inom arkeologi på Uppsala universitet på 1900-talet, början där. Det att han skriver att det finns ingenting i graven, varken en knapp eller sölja. Det finns inga hår, det finns inga kläder, det finns ingenting i graven. Och han vet också, står det i brevet, han vet ju om att ryssarna har inte varit där, danskarna har inte varit där, det finns inga dokumenterade farsoter. Och jag funderar. Och sen klockan 4 en morgon så sätter jag mig bara spikrakt upp i sängen och bara tänkte så här, men helsike. Det är ju kvinnorna som avrättades 1675 han har hittat. De som hade erkänt och skulle ligga i vigd jord. Så att man har då tydligen 1 juni 1675 när den stora massavrättningen är då. Det är 71 personer sammanlagt, men det var väl 60 någonting den dagen. Då har man delat på den här gruppen att de som inte erkände, de fick gå upp på Bålberget 7 kilometer därifrån. De gick med en sån här jag kommer inte ihåg vad det heter, en ring runt om, där man gick runt dem med spjut och stavar för att inte se till så att de inte kunde springa åt olika håll. De som då inte erkände, upp på Bålberget, nakna, rakade, halshuggna, slängda på bål. Men så var det ju då den här gruppen som hade erkänt och som tog nattvarden. De skulle ligga vid jord. Och då kan man ju förstå de här prästerna, Vatrangus och Orneus, att inte ville de ha någon häxhög på sin kyrkogård. Så de gjorde väl en liten överslagsräkning här, att vi tar den gamla kyrkogården i Björned, den gamla kyrkogården som inte var använd på flera hundra år. Där kan de ligga i en hög. Så att det är förmodligen det som har hänt. Och det finns 3 skriftliga bevis på att de skulle särskiljas ifrån, att de skulle vid jord, de skulle få en barmhärtig begravning eller barmhärtig avrättning, och det är att man bara blir halshuggen. Och sen att man slänger folk upp och ner, det är för att man inte vill att de ska gå igen. Och att de ligger huller om buller, det är fruktansvärt skändligt. Kristna begravningar, då skulle, som det var då på den tiden, då skulle du verkligen ligga med så att du skulle kliva upp mot öster, fötterna då med, och blir mot väster eller vad. För att möta ljuset, uppståndelsen och allt där. Så det här är liksom den värsta formen av begravning, alltså jordsättning som du kan göra överhuvudtaget. Och sen är det så att antalet kroppar och skallar inte överensstämmer med varandra, så att då kan det också vara att de, ja. Ja, det är så svårt att prata om det här. Det är så svårt att återge det. Men för att göra en lång historia kort, jag ringer Patrik som är jägare som hjälper mig att hitta olika saker ute i naturen. Vi har letat källor, vi har letat allt möjligt knepigt i naturen. Vi åker till Torsåker och tittar på kyrkobostället Skogsjord. Vi hade tagit fram gamla kartor, vi visste hur det såg ut 1916 när Per Hugo grävde ner där. Och vi ser ju att det ser exakt identiskt ut idag som det såg ut då för 100 år sedan. Så vi åker dit och börjar och titta runt och titta på den här nya kyrkogården som ligger där. Och vi förstår ju att han kan ju inte ha grävt ner de här kropparna i åkern. För då skulle man ju grävt upp dem när man höll på med åkerbruket. Han kan ju inte ha grävt ner dem i vägen. Och då är det inte mycket plats kvar. Och vi går runt kyrkogården och vi vet ju att kyrkogården är en ny kyrkogård från 1890-talet. Så att det är ju, hade de velat så hade de ju kunnat lagt dem på kyrkogården. Men det finns ju ingen dokumentation om det här. Ingenting alls. Och Hola hade ju varit i folkhögskolan, hade varit mycket blåsväder. Så att det finns ju inget spår av det här inom dokumentation inifrån skolan. Ingenting i kyrkböckerna eller föreningsregister eller någonting. Men i alla fall, vi tittar där runt den här kyrkogården. Och sen hamnar jag på ett ställe, en undanskymd del av utanför kyrkogården. Där jag blir så förbannad. Alltså jag får liksom bara creeps i hela kroppen och så bara säger till Patrik att nu går jag härifrån. Jag vill inte vara kvar en sekund till här. Liksom bara, jag blir så arg, jag blir så vansinnigt arg. Och så säger Patrik så här, stå helt still. Och jag liksom bara tvärnita. Stå helt still, säger han. Och sen tar han upp ett skenben av en människa. Alltså ett skenben av en liten person i min storlek. Och han är ju jägare, så han kunde ju lätt liksom titta att det där var ju inte en älg eller ett rådjur eller någonting. Det där var en ben från en människa. Och jag, det är så som jag, alltså allting bara stannar liksom. Det var man, vi letar en massgrav och vi hittar mänskliga kvarlevor. Det är liksom bara så här, känns lite surrealistiskt. Och vi vart liksom så, jag vet inte hur vi reagerade, men det vart, alltså allting vart bara konstigt. Och sen kommer liksom 25-30 vita svanar och så lägger de så här, så på åker nedanför där vi står liksom, och bara så här, bara, vad är det här? För då hade, när jag var första gången i Torsåker, då lade sig 70 vita svanar nedanför Bålberget där ja, vi har ju fotat allt det där, så vi kan ju bevisa det, men det känns overkligt, man ska inte ens behöva visa en sån sak. Men ja, jag kan ju inte bevisa att det är de här kvinnorna, men man kan ju anta att Per Hugo inte grävde så djupt så att en grav ska vara på minst en meters djup, för annars så kan bena stiga upp av kärle och rötter och såna saker. Och det var inte heller speciellt lätt plats att gräva i. Och jag tror att han gjorde någon form av etisk överslag i skallen, att han förstod att de fick inte ligga på kyrkogården, för förmodligen så visste ju Isak Elman som var domprost, han visste ju förmodligen om det här, och jag tror inte att han ville ha de här på kyrkogården heller, så det vart väl någon sån här kompromiss där vi lägger dem utanför kyrkogården. Så, men och ja, vi vet ju inte heller hur många som erkände där, men det var 37,5 som är procent som erkände i Härnösand, och tar du den procentsatsen på Torsåker så är det ungefär den det är ungefär 25 personer, precis som Per Hugo hittade. Och då är också så här att det alltså vad säger man, den här tortyren som var på kvinnorna också för att få dem att erkänna i Torsåker är ju helt makalös. Nu kommer det så här stora studentvagnar. Ja, det känns skönt med lite ungt liv. Vi tog skolan med nypa salt. Ja, det gjorde jag också. Ja, var var vi någonstans nu? Nej, men det jag skulle säga det är att jag kan inte bevisa det här och jag är inte helt hör du dem? Du hör dem, ja?
Ja.
Studentlivet.
Det kanske behövdes lite liv.
Ja, det behövdes. Nej, men grejen är det att varenda gång de här grejerna kommer upp, då fattar jag att vi måste sjunga, vi måste dansa, vi måste vi kan inte bara gräva i det här mörka. Vi måste läka det här, och vi läker det genom sången, musiken, konsten, poesin. Vi läker det genom teater, läker det genom skönhet. Och det här med danserna, det är liksom... När jag ser de här ungdomarna stå här och hoppa på flaket här utanför nu, det är ju liksom... Ja. Då påminns man om att det är så det ska vara. Vi ska, och det här är ganska farlig grej i vår historia, att vi tar bort de här grejerna. Att vi inte sjunger och dansar lika mycket, att vi inte... Kommer nästa vagn.
Nej, men det är ju liksom, det är ju glädje, det är ju kultur, det är ju jättemycket sånt som man har tagit bort.
Det är som när man kommer med berättan så här stora, så kommer Markoolio in bara. Det är liksom, ja, det finns kanske någon mening med det där. Ja. Men vad jag vill komma till i alla fall, att det här benet, polisen hämtar ju benet, det skulle analyseras. Och vad som händer mellan polisen, länsstyrelsen och kyrkorådet, eller kyrkan överhuvudtaget, där vet inte jag. Men benet är bara tvärt bara borta. Och det var väl... de har grävt ner benet, och jag sa det, om inte ni betalar analysen, DNA-analysen och kol-14-dateringen, så gör jag det. Och polisen sa, jajamän, det får du göra, men du måste ha kyrkans tillåtelse.
Mm. Och berätta, vad hände där då?
Ja, men det var ju borta helt plötsligt. Det var ju bara borta. Det var ju, de svarade ju inte på någonting. Och när jag väl fick tag på dem, då hade de ju grävt ner det. Mm. Fast jag hade bett om det. Jag har sagt att det är viktigt att vi analyserar det här benet.
Hur är det möjligt, tänker jag bara, att någonting som är så viktigt och faktiskt historiskt försvinner när det är inlämnat till polisen?
Nej, men de har ju varit där och hämtat benet. Mm. Och sen är det borta.
Så någon från kyrkan då har varit där och hämtat?
Någon från kyrkan var där, och man kan beskriva det så här, återbördat det till vigd jord, eller så kan man säga som Agneta säger, de har grävt ner det. Mm. Så att, men det var viktigt att det där analyserades, det där benet. Mm. Så att, och jag har ju bett om att få göra en arkeologisk, att ta dit en arkeologihund och göra en arkeologisk utgrävning där. Jag får inte ens prata, jag får inte ens komma och prata med kyrkorådet om det. Det är bara, nej, där är det avslutat. Mm. Det är då man vill festa och hoppa på ett flak. Så man ska behålla nerverna i intakt.
Mm. Nej, men det här är ju en gräslig historia. Alltså, du har faktiskt hittat en massgrav helt enkelt.
Ja, det är inte kryllar inte av massgravar i Sverige. Nej. Men det som gör det här så förbaskat känsligt, det är ju historisk karaktär. Herre jäklar om det hade varit ryssar. Mm. Eller om det var danskar. Eller om det hade varit liksom ett krig och man hade hittat liksom en då hade det verkligen varit annat ljud i skällan. Mm. Men helt plötsligt så är det 90% kvinnor i den här högen. Och massa fantasier som har lett fram till det här. Då är det liksom... Så... Men nu har väl mer eller mindre tvingat kyrkan till att de måste gå ut med minnesstenar med namnen på de här. Mm. Så att vi får se om de lever upp till det eller inte. Men
Skulle man kunna säga att det här är rätt in i det historiska kvinnosåret?
Jajamän. Mm. Det är bara rakt in i härligheten. Alltså det gör så ont, så att det är så ont, det gör ont och det är mörkt och det är så vanvettigt. Mm. Jävla hemskt. Jag kan inte säga på något bättre sätt. Och det är lärorikt. Väldigt, väldigt lärorikt. Hela den här hade vi förstått den här historien, så hade vi förstått hur farligt det vi håller på med idag med drev av olika slag, att vi inte förstår det här med att källkritiskt granska vad som kommer upp. att det var ju någon sån här historia 2012 med Linnea i Bjästa. En flicka som anmäler en pojke för våldtäkt. Hon fick ju hela Bjästa mot sig. Det var ju 2000 personer som skrev under den här liksom protesten att hon hade anmält honom. Och vuxna människor som inte har någon som helst källkritik som vet att ja, men bekantas bekanta sagt att det här var inte sant. Så då vet vi det då. Det framkom ju sen att han var skyldig. Han åkte ju dit för det, han åkte dit för andra saker också, men tjejen fick ju flytta. Det var ju 12 år gammal. Det är verkligen...
Och varför, för det är klart att det någon gång i historien har hänt att folk har hittat på, men man kan inte utgå för att man så här, nackdelarna är ju för stora för att alltså, varför ska man ens vilja komma på en sån här sak? Alltså, du är ju redan så ut...
Nej, men de sa ju det, men hon ville ha uppmärksamhet. Det var en liten fjortis som ville ha uppmärksamhet och såna här saker. Och så gick det där runt och så säger, jaha, hon var en fjortis som ville ha uppmärksamhet. Ja, men hon har säkert, det är väl säkert. Och så hittar man på en massa saker. Och så går det runt. Och så har man snackat i det där så mycket utan att ha någon som helst erfarenhet av det. Men det är ju så vi fungerar. Mm. Alltså, vi snackar om saker vi inte har någon som helst koll på. Mm. Och det där är ju skrämmande, ruggigt skrämmande, för det var ju det som hände på 1600-talet när de här kvinnorna avrättades. Så att, ja, men det var ju någon som fick för sig, ja, men de där har ju varit Blåkulla, de där håller på med djävulen, så det där är ju inte något. Alla trodde ju på det, mer eller mindre. Prästerna hetsade ju fram det där. Och det slutade ju, alltså 1675 på sommaren efter den här massavrättningen, då är det 8 präster som skriver till kungen att allt elände är ju kvar fast de har avrättat allihopa. Så de måste ju börja om. Och då vill de ge sig på barna. Då vill de att alla barn ska avrättas. Och att föräldrarna ska göra det själv. Och att, så att föräldrarna kan göra nya rena barn efter det. Och då vill man säga, men det här är, hur kan sånt här bara försvinna rent historiskt? Brevet finns ju kvar. Vad de skriver för någonting. Men det är liksom så här är lite för svår historia det här.
Det är ju fruktansvärt.
Och på det här sättet kan man då få historia.
Ja. Och det här är alltså präster som uttalar sig på det här viset.
Ja, men alltså det här det står ju i Bibeln att du ska inte låta en trollkona leva. Och det är allting, alltså det är ju prästerna som mal fram det här. Alltså det är de som står för den här hetsen. Mm. Och då vill man kyrkan säga då, nej, men det här var ju styrt ifrån staten, från kungen. Ja, men kungen löd ju under Bibeln, så det är liksom det går inte riktigt att svära sig fri från det här liksom, att tycka att kyrkan inte har något ansvar över. De har ett jättestort ansvar att upprätta det som är gjort. Nu har de gjort det mot samerna genom att gjort den här vitboken. Men det här behövs också upprättas, men det här är för svårt, alltså, det här är verkligen riktigt in i mörkret.
Ja. Det är verkligen svårt att ta in att man är i, jag menar, det är inte bara i Guds namn, men det är, jag tycker att det är ännu värre när såna här saker sker liksom i Guds namn.
Ja, men alltså du kan ju rättfärda det mesta med du kan ju bokstavtolka saker som står i Bibeln som är så att allting blir illa, och det är ju inte liksom bara kristendomen, det är ju samma med judendom och islam och att det är, man gör saker man tror är rätt och så vart det lite fel och så blir det lite fel och då pratar vi inte om det. För det var det som hände efter det här i Ångermanland, det var ju att du fick inte prata om det här. Du fick böter, du fick 40 daler i böter och det är 6 kor. Så du förstår ju att det här snackar man ju inte om.
Så att om man pratar om det som faktiskt har skett. Och då, nu pratar vi ju skrämsel igen. Att vi skrämmer folk tystnad. Och det är det tycker jag att ser man ju tendenser i samhället hela tiden. Att man skrämmer folk tystnad. Att vi ska inte lyfta saker, vi ska inte berätta.
Nej.
Och det är väl det som sker, men om vi nu ska prata kvinnor och våldtäkt och diverse liksom övergrepp med mera. Så det som händer är ju att när en kvinna går ut och berättar om ett övergrepp. Jag har ju suttit och läst otaliga liksom, polisförhör. Och så tänker man så här, har de här poliserna ens fått någon utbildning? För det är väldigt mycket fokus på kvinnan. Och vad hon tänkte och vad hon hade på sig och vad hon har druckit och hur hon, ja.
Ja, men det är lärorikt. Så att det är därför det är så viktigt att vi förstår det här såret och bara sätter igång och diskuterar. Hur ska vi läka det här? Hur ska vi få ordning på det här? Vad behövs det? Och vad är liksom... Vad är motkrafterna? Och förstå att människor i grupp kan göra fruktansvärda saker tillsammans. Men människor i grupp kan också göra goda saker tillsammans. Det är liksom, det är bara att man bestämmer sig för att nu ska jag göra gott. Nu ska jag göra något bra av det här. Jag ska göra goda saker. Jag tänker många gånger när jag har jobbat med kvinnor i de här ledarskapsutbildningarna. Att jag försöker verkligen få dem att komma till ro med sina kroppar. Att dansa, sjunga. Göra yoga så att de rör på kroppen och så här. Och alltså det är sånt motstånd. Det är sånt ruggigt motstånd. Och samma sak med att sjunga. Liksom, att öppna strupen och säga saker och ting. Men om man säger till dem så här. Gör det för era döttrar. Gör det för de unga tjejerna. Gör det för alla kvinnor i världen som inte får dansa och sjunga. Då kan de göra det. Då sätter de fart. Så att det, då förstår man att. Vi har den här rättigheten, vi kan göra de här sakerna och då behöver vi verkligen visa hur det ska gå till. Vi behöver vara på något sätt världsmödrar i det avseendet att sätta upp ramverket för hur det ska gå till.
Men jag får en bild, det var ganska länge sedan vi pratade om det. Vi pratade om det här med det kvinnliga bäckenet. Och sen så nämnde du för mig att en kvinna som börjar liksom röra sina höfter och cirkulera dem. Och sen så kommer jag ihåg att du nämnde att det finns att alla kvinnor vet, även de som inte i det här livet har varit utsatt för ett övergrepp. Alla kvinnor vet hur det är att vara med om ett övergrepp.
Ja, och det du kommer in på nu är riktigt intressant. Och det är att jag gjorde ju någonting med dem. Vi hade ju ledarskapsutbildningarna i 10 år. Och vi gjorde yoga som handlade om kvinnokroppen, om sensualitet och sexualitet och njutning och liksom var påklädd och väldigt propert och så, men bara de här rörelserna så är det som att kvinnor minns övergrepp, de minns allt ifrån alltså misshandel alltså saker som. Det var en kvinna som berättade att hon tyckte det var så fruktansvärt svårt med sina bröst. Så hon hade liksom sån här känslan av att hon ville skära bort dem. Alltså att när hon växte upp så hade hon att jag vill ta bort brösterna, de måste försvinna. Och då visade sig att hennes farmor hade blivit alltså, väldigt djupa övergrepp som var liksom också relaterat väldigt mycket till hennes bröst. Och att vi kan ärva de här i olika led. Och det här forskar man ju nu på i det som kallas epigenetik. Att du kan ärva rädsla i systemet. Att de har ju forskat på till exempel, vad heter det, 9-11, nej det heter det här, den här avkommorna av de som var med under det här attentatet. 11 september.
Ja.
Man har forskat på folk som har varit utsatta för svält. De som har suttit i fruktansvärda fängelser på 1800-talet. Och sett så hur reagerar deras avkommor? Vad är det som lever kvar i systemet? Och det man tror det är att inom epigenetik att någonting kan bli som ett brännmärke på genen. Ungefär som ett klistermärke. Nu är de här igen och tutar. Ja. 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 Men epigenetiken då, att det blir som ett brännmärke på genen, blir som ett avtryck. Där har man sett på möss, det här är ett fruktansvärt djurexperiment, men man har bränt möss under fötterna samtidigt som de har sprutat körsbärstoff på dem. Och till sist så blir ju... Många lastbilar ute nu med flak med ungdomar. Känna att du lever. Nu kommer de här en efter en efter en. Ja, var var jag någonstans nu då? Det var
körsbärsdoft.
Körsbärsdoften. Men det märkliga är då att man har sett att de här mössens avkommor som inte har blivit brända under fötterna reagerar på körsbärsdoft också. Och det här är jätteviktigt i det här avseendet när vi tolkar historia, kvinnohistoria. Att det är som att det lever i vårat system. Vi ärver rädslan i, det kan vara att dina förfäder utsattes för extrem svält och du har jätteproblem med mat, konstant hunger liksom, att du är jätterädd för att, eller att du är jätterädd för att vara utan pengar, för att det här liksom, det kan ligga saker från tidiga generationer. Om man då ser att det har utsatts övergrepp av kvinnor i 1500 år i Skandinavien, i 68,000 år i Mellanöstern, då fattar man att det här är nedärvt i vårt system i kvinnokroppen, så det sjunger i knutarna. Och det är därför det är så viktigt att fast de här sakerna kommer upp i kroppen, att man fortsätter dansa, fortsätter att sjunga, fortsätter, fortsätter, fortsätter tills det här är läkt.
Apropå sång och dans och student. Ja. Så det fanns väl någon mening med att hon skulle åka förbi precis nu. Men ja, herregud Agneta. Vilka tunga saker.
Ja, men så mår jag jättebra också. Nej, men alltså gud vad man har känts under de här åren när man har på med det där. Och nu längtar jag verkligen efter att få sätta igång och stänga ner den här forskningen och jobba verkligen med läkningen av... Ja. Pojkar och flickor och gärna äldre män och äldre kvinnor också. För att få framförallt äldre män och kvinnor också att gå in och hjälpa till med att få ordning på den yngre generationen. Att prata med dem.
För det här har ju såklart slitit på dig ganska mycket, eller
hur? Ja. Ja, det kan man säga. Huga. Det är inte en... Det är ingen upphetsande resa rent liksom personligt när man gör en sån här. Men det var värt det.
Och jag är så glad, Agneta, att du har gjort det. Att du är, menar, det du gör har du ju inte gjort bara liksom för dig, utan du ger ju upprättelse till alla dem. Men du berättar ju också för oss. Så att vi har en möjlighet att få ta del av liksom en mycket sannare variant.
Ja, det är viktigt att det som sägs verkligen stämmer. Så att, och att man säger alltihopa. Men där är det ju också en sån sak att jag många gånger under forskningen själv har funderat på, ska jag verkligen säga det här? Är det nödvändigt? Och då fattar man ju, då hamnar man i samma situation som alla som har gått före också. Ska vi verkligen berätta det här? Är det verkligen nödvändigt? Nej, vi skiter i det. Det är lite för svårt.
Ja. Och någon måste ju göra det, eller hur?
Ja. Sen är det frågan också vilken dos man gör det.
Ja, nej men... Så, och jag vill också säga till er som tittar att verkligen, för det går ju faktiskt att jag kommer ut och lägger ut en länk så att ni via Patreon kan stötta den här forskningen som du har lagt ner tillsammans med Sture Norberg. Ja. Nästan uppskattningsvis 50 000 timmar. Det är ju
några stycken.
Sen våra datorer har glött hårt många år. Mm. Men framförallt så handlar det om att vi behöver stöd för att nå ut med läkningsdelen. Det är ju det som är att vi ska kunna komma ut. Min dröm är att få starta en stiftelse så man kan lättare söka pengar till att få jobba med det här. Och då behövs det resurser för att kunna nå ut brett med hur vi får ordning på det här. Mm. Och jag tänker så att ni som är intresserade av det, ladda ner de här historiska läkningen för män och kvinnor. För på slutet av dem finns det studiecirklar så att det finns ett diskussionsunderlag. Och det ska också med tiden dyka upp QR-koder med filmlänkar så att man också kan lättare diskutera de här frågeställningarna. För vi behöver prata om det. Kvinnor behöver prata om vad det är som händer med oss och vad det är som händer med unga flickor, hur det är att komma i klimakteriet, hur det är med sin sexualitet när man är i 20, 30, 50, 70. Mm. Och det är då man ska.
Underbart.
Ja, men alltså, det är då man får skaffa sig, när man är min ålder, då ska man ha ganska brett bolig, eller vad heter det, fuck off-konto. Den kan man dansa till. Mm. Men också det här med dokumentet till män, det är också ett studiecirkelmaterial där, och det är, jag tror att det är 10-12 män som nu har varit in hjälpt till att få fram det dokumentet, så att jag är väldigt stolt över det, de historierna och det diskussionsunderlaget som finns där, så att vi behöver prata om de här sakerna.
Så
ja, de ligger på Sofieinstitutets hemsida.
Jag lägger ut en länk om det också. Men verkligen, verkligen, tusen tack. Jag tror sista ordet inte sagt. Det kanske kommer en del 3. Ja. Men som sagt, tusen tack. Och,
tack själv.
Ja.
Härligt sa jag.
Tack.
Vi ses.
Det gör vi.